dela med dig.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Nej. Något Kaiko är den humorfyllda podden på ren östgötska där jag, Davva, och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker?
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay.
Radio Play.
Ja,
så känner jag.
Men Frida, det har ju brunnit här inne.
Jag tittade bara som en mamma.
Två sekunder.
Det betyder att du är en hora.
Jag skojar.
Blink, blink.
Hej Frida.
Hej Kristina.
Flora smsade mig igår kväll. Där stod: hej, får nu ut och typ reser i Portugal med Isak. Hej, nu har jag kommit till en by där de inte prioriterar wifi. Kan du hitta en vikarie? Kan du kanske prata med Kristina? Så att Flora är på någon kärleksresa ute på den portugalesiska landsbygden.
Portugalesiska?
Ja, men säger man då?
Det verkar så himla härligt.
Portugalska.
Där. Jag blir jättetaggad på att åka dit. Vi borde typ göra det.
Ja, det ser så himla drömmet ut.
Vem är jag då?
Kan vem man fråga du? Sig.
Du och jag känner ju varandra sedan gymnasiet.
Vänta, du är ju också inte, egentligen så är ju inte du ett helt nytt namn i sammanhanget. Du har bara aldrig fått äga dina egna historier tidigare.
Ja, känd från catfish-historien.
Alltså typ alla så roliga, eller typ alla Tinder-historier jag har berättat, eller bara allmänt historier om tjejer som är galna, då är det alltid bara att jag har tagit historier från dig.
Ja.
Det är Kristina som äger rätten till typ alla Tinder-historier och typ
ja.
Dåliga dejter. Eller så.
Ja, det är ju så tyvärr. Det är liksom, den ena är ju värre än den andra, att jag skulle få de här.
Ja.
Ja, jag vet inte.
Men ja, så vi träffades på gymnasiet.
Vi har också bott ihop ett år.
Vi har ju varit sambos. Vi... Jag kommer inte ihåg hur det gick till, men alltså på gymnasiet så skrev jag nog ut kanske på min Facebook att jag ville flytta hemifrån. Och sen så hittade jag en bekant som skulle plugga utomlands och så fick jag hyra hennes pyttelilla etta vid Sankt Eriksplan. Jag hade bott i Upplands Väsby innan. Och så frågade jag dig om du ville flytta in med mig. Och så... sov vi ju i våningssäng på 20 kvadrat.
Världens knarrigaste våningssäng.
Var ju. Den var så himla inte
alltså,
stadig.
Den gnisslade ju när man skulle bara vända sig lite för att lägga sig lite bekvämt.
Ja.
Så och rörde den ju på sig.
Och jag så var den som sov i överslafen. Så, så började man liksom klättra upp på den här stegen väldigt försiktigt. Och sen typ glida in resten av sängen. Man kunde liksom inte, det var så himla tajt till taket. Men shit, jag kommer ihåg, eller jag har massa tydliga minnen. Men två av dem som jag ofta mest tänker tillbaka till. Det är ju det här med att vi bodde ihop och det var väldigt litet. Och vi gick ju ut en del. Under den här perioden jobbade jag också på klubb. Så gick vi ut en del och det betydde väl också att man kanske hånglade en del och sen så att det kanske fanns liksom lite hemsläp med i bilden. Och eftersom vi bodde i våningssäng så krävde ju det en väldigt, så här, ett systerskap och kommunikation mellan oss två. Och alla de kvällar där man liksom, någon skulle ligga och den andra fick liksom vänta någon annanstans. Ja. Jag stod på sleven vid Sankt Eriksplan och typ åt en bar och så här väntade på att Kristina skulle smsa och säga att nu är vi klara, nu kan du komma upp.
Verkligen.
Eller gånger man har legat i överslafen och ni och du har varit under med en kille och ni säger att ni bara ska sova, men så hör man hur det börjar gunga till och det blir typ så här en lätt doft av sex och man bara, ain't cool though.
Förneka också det lite väl länge typ att det hände. Ja, men ändå lite härligt, du var med på det.
Ja,
det
känns väldigt så intimt. Så dels det, och sen så kommer jag ihåg alla kväll att vi såg på Mad Men. Och vi var rätt så här deppiga, vi satt och rökte i fönstret, typ dinglade ut med benen från typ så här fjärde våningen. Och att vi såg Mad Men, och du hade varit i Ryssland på med någon så här utbytesstudent. Vad hette hon?
Xenia. Som hade världens längsta hår.
Och då hade du med dig en massa sprit från det. Och kanske Sobranis.
Mycket cig hade jag med i alla fall.
Sobranis var världens innegrej på Södra Latin, gymnasiet vi gick på. Det var alltså cigaretter i en lite snyggare ask som antingen var typ pastellfärgade. Och så hade de så guldiga filter. Det var väldigt tumbler, yo. Och sen så tittade vi på Mad Men. Vi satt i fönstret, hällde upp whisky i glas och rökte Sobranis. Drack whisky, rökte Sobranis och såg på Mad Men för att det skulle kännas mer som att man var i serien.
Så himla töntigt. Också lite gulligt.
Men också lite som att titta på någonting i 4D. Eller man får liksom doften.
Det blev så inspirerade. Jag tyckte inte ens att Mad Men var en särskilt bra serie.
Nej, och jag hatar whisky.
Så det var samma här.
Många fel.
Den gången du råkade sätta eld i köket. Kan vi berätta om det sjukaste?
Berätta gärna, för jag kommer verkligen inte ihåg.
Okej, så här var det att jag sov hos mina föräldrar och du
det gjorde du ganska ofta och du tvättade.
Ja, jag tvättade hos mina föräldrar också för att jag var för slapp för att,
för att gå ner i tvättstugan.
Så du tar inte, din tvätt, men inte tillräckligt till, slapp för att packa allt. Bära med IKEA-kasser. Ja, man var ju ett barn på ett sätt.
Ja, men elden.
Ja, i alla fall. Jag hade sovit hos mina föräldrar och du hade jobbat eller varit ute.
Kanske var lite 50-50.
Och så möts vi i portuppgången och du har någonting du vill prata med mig om. Eller du går ner och så tar vi en cig. Och
så jag möter dig liksom vid porten, för du har inte kommit hem ännu.
Nej,
du kommer
exakt.
Hem nu.
Ja. Och då säger du att...
Vilken tid på dygn? Är det kväll eller morgon eller mitt på dagen?
Det är nog mitt på dagen.
Ja.
Då säger du att igår när du kom hem så skulle du laga mat. Så du sätter på en kastrull med pasta på spisen och tänker att det är läge att lite på fyllan ta en nap mitt i det här. Så att du somnar och kastrullen börjar brinna. Och du vaknar av att lägenheten att det är rökfyllt. Men du lägger fram det här som att det är inget särskilt, ungefär. Och jag bara, ja, okej, men du råkar bränna lite mat. Och så går vi upp i lägenheten. Men Frida, det har ju brunnit här inne. Det var så här sot på fönstren som jag var tvungen att torka bort. Och du skulle precis åka till Thailand eller något sånt där. Så du bara, ha det. Och jag fick bo där i en vecka och ställa fram massa skålar med ättika. Och den här rökdoften försvann inte på hela veckan som du var bort.
Ska jag vara helt ärlig så kommer jag verkligen inte ihåg det här.
Sant. Jag kommer ihåg det för att jag var så arg på dig.
Ja, för att du behövde bo i det där.
För att jag behövde bo i
för
det där.
För mig var det något som hände. Sen drog jag till Thailand och typ skaffade en bränna. Och sen kom jag hem och så var det ingen mer med det.
Och så hade jag liksom saniterat allt och så torkade jag bort.
Fast jag har något vagt minne om att vi försökte organisera det här med de här ättik... Att vi skulle ha en massa ättikskålar. Men det var nog också kanske för att vi rökte det lite inomhus.
Ja, det gjorde
vi. Och att vi var ganska oroliga över att de som hade den här lägenheten skulle få reda på det.
Ja.
Så vi berättade om det i den här podden.
De fick ju det också, vi fick ett mejl.
Just det, för vi la typ upp, la inte vi upp också bilder på typ att vi rökte och sen så mejlade hon, hörni, ni får inte röka i lägenheten.
Ja men exakt. Då tror jag att vi slutade med det.
Men grejen är den där, det här med att jag lagar mat på det här sättet. Det gör jag fortfarande.
Nämen.
Så att jag... Men det är därför det är så himla lite kärlek i all min matlagning. För att jag sätter igång plattor påbörja en matlagning. Mm. Och sen så lämnar jag dem. Och sen när jag hör ett obekant ljud, då går jag och kollar till.
Att det
till.
Är bränt?
Ja, eller att det börjar liksom låta eller sådär. Nej, för det innebär att det bränns. Du är ju den av mina kompisar som alltid haft de sjukaste historierna. Mm. Om dejter eller om bara så här killar som bara sagt så mycket konstiga grejer eller gjort konstiga grejer. Du har dejtat. Du har varit liksom...
Det har jag verkligen gjort.
The one and true single friend som spicar upp livet för den i relation som får höra om lite galna upptåg. Men nu är
inte längre.
Those days are over.
Ja, exakt. Jag har ju sen så konstigt. Sen typ en månad tillbaka ihop med en kille.
Ja.
Som man är ju lite nykär.
Ja.
Och det är ju väldigt alltid, det är väldigt konstigt också. Jag har ju i princip alltid varit singel. Jag har ju i alla fall aldrig varit så här riktigt kär i någon.
Nej.
Lite förälskad. Kanske. Eller så. Men jag har inte varit kär i någon fram tills nu. Och det är också, men det är liksom det sjukaste är att någon är kär i mig. Det tycker jag, det är liksom helt mindblowing.
På vilket sätt?
Jag vet att jag är, alltså, jag förstår att man kan tycka om mig.
Åh, nu lägger du ribban så himla lågt.
Men jag, alltså det, jag är ju bisexuell, men framförallt killar som jag har träffat har varit, de har liksom aldrig tyckt att jag är flickväns material, utan jag är mer så här lite horig typ.
Ja.
Men och tror någon du att... man gärna liksom vill ligga med, men kanske inte ta hem till mamma, jag vet inte.
Nej.
Alltså det har ju också varit lite på mina villkor såklart.
Ja, för du har ju också dejtat folk på ett sätt när det är typ så här, jag drog hem till honom klockan 4 efter klubben.
Mm, ja men exakt.
Och det betyder att du är en hora.
Jag skojar. Men jag gör det, men det är så fel?
Nej, det är verkligen inte så fel.
Man signalerar ju någonting som inte är, ska vi bli ihop då kanske?
Alltså man kan ju verkligen gå på en middagsdejt med någon efter man har träffat någon vid fyra. Alltså både de personerna jag sen har ingått relationer med har ju, jag har ju träffat redigt full, liksom sent.
Mm.
Sex direkt. Så det är inte det jag menar, att det kan inte bli någonting sen. Men du är ju inte den som heller kanske har dejtat så här. Och jag har pratat med den här killen ett tag nu. Han ska komma över, eller han ska bjuda över mig på middag och sen så ska vi ta den här promenaden runt Djurgården och sen eller det känns inte så planerat dejtigt liksom.
Ja, förutom i höstas. Det hände någonting typ efter sommaren. Jag tror det är för att jag har varit lite ensam för att alla mina kompisar flyttade från Stockholm. Och så kände jag att så här finns ett tomrum att fylla.
Som någon gemi kan fylla.
Ja men exakt. Så då tindrade satan och tänkte att nu ska jag faktiskt gå på liksom, dejter och inte knulldejter.
Mm.
Och så gick det åt helvete. Och så blev jag lite less på det. Jag tänkte, men nu skiter jag i det.
Mm.
Och så träffade jag min nuvarande kille då på krogen. På lokal.
Åh.
Ja.
Både jag och Flora har ju... Alltså jag identifierar mig inte som en egentligen. Men jag är väl inte
flickvän,
blivit...
men det är du.
Ja. Ja, men jag är ju verkligen... Alltså nu har jag varit i relation oavbrutet i liksom... över 4 år.
Mm.
Och Flora har ju liksom... Alltså, Flora också. Mm. Ännu längre. Och att, eller att vi har fått... kanske flera lyssnare som har skrivit om att vi har pratat så lättsamt om att man träffar någon och så blir man kär och så blir man ihop.
Mm.
Och det är jättemånga som bara kanske alltså inte alls kan identifiera sig med det, utan nej, som har bara träffat så många killar och så har det liksom inte funkat, eller man har inte blivit kär, eller de har inte blivit kära tillbaka, och sen så blir det bara en sån här, vart är de? Typ, eller varför blir inte jag kär i någon? Varför blir inte någon kär i mig?
Relaterar så hårt. Jag har en kompis som också väldigt nyligen har blivit ihop med någon, och hon har precis som jag nästan alltid varit singel. Vi pratar mycket om att så här, det är ingen som har sagt till oss att man måste jobba lite. Det är ingen som har berättat det.
Typ att diva, ligger på en divan och äter vindruvor och väntar på...
Ja, men jag har ju på riktigt gått runt och tänkt att så här, det kommer bara hända liksom. Och sen har jag kanske
en morgon tittar ut från balkongen och så står någon där nere på en så här... riddare på en vit häst.
Ja, men exakt. Och sen när man också träffar någon som man tycker är tillräckligt spännande för att fortsätta träffa, så måste man jobba lite i det också. Och hitta saker som man tycker om med den här personen och inte direkt börja se saker som man inte tycker om. Det finns ju massa saker som jag inte tycker om med Ahmed, som min kille heter. Men jag vänder liksom lite andra kinden till. Det är inga stora grejer, ska jag säga. Nej. Men det kan ju liksom vara ett par fula skor eller någonting.
Ja.
Gud. Ja, han kommer ju inte att lyssna på det.
Nej.
Jag jobbar lite långsiktigt där, kan man säga.
Blink, blink. Ja. Jag tror också att man kan låsa sig vid... Eller så här, hur... Eller en, så här, en föreställning om hur man tror att det ska kännas att bli kär eller vara kär, och hur vet man när man träffar någon man gillar. Alltså man låser sig vid schablonbilder av hur saker ska kännas. Gud, än att bara lyssna in att typ så här, det här är en person som jag mår bra av att vara med, som jag tycker om att vara med och som tycker om att vara med mig, och det vi har, det är fint och härligt liksom.
Ja, men exakt.
Det behöver inte vara typ så här,
att man säger på någon hemmafest, någon så här Sandra Beijer hemmafest, och så möts blickarna på andra sidan rummet och så blir man jätteförälskad, och sen så hånglar man till Shoreline, och sen,
och så kan det ju också man liksom vara, men relationer som inte är så behöver ju inte vara fel eller mindre värda. Nej. Eller whatever, stating obvious. Men har du känt en stress för att både jag och sen några till i vårt umgänge har ju haft pojkvänner eller olika partners. Har det stressat dig någon gång, eller har du...
Nej, det har du inte gjort faktiskt.
Bara att
det har stört mig lite. Du är så himla glad över det här också, för nu kan vi hänga i par. Ja. Det var, du sa inte ens typ grattis, gud vad kul, när jag bara, ja, men vi är ihop nu, utan du säger, när kan vi ha parmiddag? Jag vill prata lite om en känsla som har med det här att göra. Och det är, jag känner väldigt ofta att jag känner mig rädd för att bli påkommen. Att min kille ska komma på mig att jag är någon helt annan än vad han tror. Och så känner jag jätteofta med alla. Känner du igen dig i det?
Ja, kanske inte jättemycket i min relation, men jag kan ju relatera till den känslan generellt i livet. Eller att känna sig som en... Ja, men
ljuger. Man är påhitt.
Ja, precis. Man är påhitt att någon ska komma på en med att man inte kan någonting. Det är som att jag sitter här och poddar nu. Kan inte bara, alltså, ibland känner jag att någon ska bara komma in genom dörren och bara, men varför har du en podd? Eller så, varför tror du att du kan få sitta här och snacka? Typ? Också en sån grej. Men vet du någonting om vad den känslan grundar sig i? Eller är den bara helt från ingenstans? Eller när känner du så?
Jag vet inte, men jag tror att det kanske kommer ifrån för att jag var deprimerad ganska länge. Och när man är deprimerad så är ju, i alla fall för mig, så var det en konstanta känslan skuld. Nu är jag liksom en besvikelse för alla i min närhet.
Okej, jag kan relatera till det här i min relation.
Och det har väl liksom hängt kvar lite. Och det kanske också är det här duktig flicka-komplexet som man har. Eller liksom, Man kan ju så tänka sig om du, Frida, skulle typ få titta in i mitt huvud och se vad som för sig går där, så kanske du inte skulle vilja vara med mig, fast det som händer i mitt huvud är ändå ganska normala saker. Men det är liksom väldigt ologiskt, men så det tänker jag ju nu också såklart, att så här, när ska han typ inse att jag inte är liksom en flickvän som man ska ha. Deppigt. Gud vad jag hit.
Nej, men jag hör dig.
Min kille har ganska långt skägg och hade det när vi träffades fram tills förra veckan sen.
Nej.
Jag vet.
Nej.
Rippskägget.
Jag känner att det är så himla... Alltså jag har ju bara sett ett gäng bilder. Och där har ju ändå skägget varit en del av det. Alltså det har ju lyft helhetspaketet.
Det kan jag säga att jag har gjort nu när jag har sett, varit på båda...
Så här i backspegeln.
Jag var på båda sidor. Oförberett också. Vi hade varit med varandra hela dagen och så skiljs vi åt i typ 2 timmar. Och sen så kommer han hem till mig och då har han rakat av sig skägget.
Man lämnar dem unattended i 2... Jag tittade bort i 2 sekunder och så hittar du kökssaxen.
Exakt. Så här, jag tycker ju, alltså det är inte så snyggt
utan skägg.
Utan skägg, det är det faktiskt inte. Men framförallt så är det är så himla annorlunda. Det är liksom som att jag nu har blivit upp med en ny person.
Ja, hans lillebror.
Hans lillebror.
Men jag kan vet exakt.
Jag får komma ihåg att det här Matthew. Har ju exakt...
Nu kommer inte jag exakt ihåg när det här var och under vilka omständigheter, men mitt ex hade ju skägg. Han var lite mörkare, halvspansk, och så hade han mörka ögon och mörkt vågigt hår och det här skägget då, som, alltså inte långt, men ändå liksom ett som markerar käkbenen. Vi har ju alltid pratat om skägg som varje kille, alltså vi har pratat om skägg som att det är varje killes andra chans att bli snygg. Att en kille som är average kan med hjälp av skägg, på grund av att skägget ramar in ansiktet och förstärker käkben på killar. Det är som att de har en gratis contouring som växer ut inifrån. Och att det kan ge en andra chans. Och då hade liksom Matthew haft det här skägget hela tiden när vi har sett. Och sen så var det någon gång där han fick för sig att han skulle raka av det helt. Eller han hade kanske någon typ av mustasch först, skitsamma, men han rakade av det helt och det kändes inte bra.
Nej.
Det kändes verkligen inte bra.
Relatable.
Ja, och då hamnar man ju i den här situationen också, att man så vill inte vara...
Man vill inte vara oskön.
Man vill inte bara, nu blir du ful.
Exakt.
Men man vill ändå liksom uppmuntra till... Men jag tycker allt det där, nu skägg är ju ett som ett eget kapitel, eftersom vissa killar hjälps väldigt mycket av skägget och då tycker jag att de gör smart att stanna i det. Men generellt så kan jag tycka att det är svårt när man har blivit ihop med någon, om man har någon typ av förälskelsefas eller att man liksom knyter an till någon. Och då tycker man kanske ofta om ganska mycket med den. Mm. Eller dens utseende och små egenheter och hur den luktar och hur den klär sig.
Precis, parfym eller
exakt.
Något annat.
Exakt. Och sen då kopplar man det så mycket till de här starka nyförälskelsekänslorna. Och sen så om den får för sig att byta något av det här. Alltså jag vet att Andreas hade en parfym som var väldigt killig. Alltså ung,
say no more,
kille liksom, men väldigt killig,
lite högstadie,
väldigt högstadie vax i håret parfym hade han, vilket är, om jag hade känt den doften separat på flaska hade jag kanske liksom inte went for it liksom. Men på honom, och det här är liksom en doft som jag har inte kommit i kontakt med så många killar som har den här doften. Eller jag tänker att killar
vuxna
på
vuxna killar,
ja. Nej, men unga killar. Eller men att jag, eller att skitsamma. Så då blev jag väldigt fäst vid det. Jag tyckte att det var exotiskt att han luktade liksom högstadiet.
Hockeyomklädningsrum.
Ja, ja, exakt. Men så här, och då så bytte han den. Och det tyckte jag var väldigt, väldigt jobbigt. Och häromdagen så såg jag att han hade slängt den flaskan, eller den låg i soporna. Mm. Och då kunde inte jag hålla mig. Så då tog jag den flaskan fort som fan när han inte var i köket och gömde undan den, för att jag behöver ha
så fint, jag med snuttefilt.
Ja, det är verkligen det, för att jag känner att jag behöver verkligen ha den här doften, för doft är så himla stark. Så när jag luktar på den här flaskan, då ser jag liksom honom som jag såg honom när jag träffade honom första gången. Och nu kanske det här blir då obehagligt på en till nivå, men jag gjorde ju samma sak när Matthew försökte slänga sin förra parfym, så snodde jag den också, så jag har kvar nu.
Du har kvar Matthews parfym?
Ja, jag har alltså, de två gångerna jag har blivit väldigt förälskad i någon, de dofterna som jag förknippar den förälskelsen med har jag nu på flaska hemma, liksom i min källare.
Så fint!
Ja, det kan låta lite grovt, men det jag tänker också att det kommer vara väldigt, väldigt, väldigt fint, för att dofter är ett himla...
Du kommer ha liksom en hel hylla. Du ser det är lite samling.
Med 30 flaskor.
Ett glasskåp.
Ja, det här var Johan 2018.
Du får skriva små etiketter på också. Med namn och datum.
Ja, och små hårlockar. Jag.
Precis. Jag har ju faktiskt en så här lite parfymprov. Du och jag var luktade på parfymer på Åhléns.
Det känns som att vi har varit många gånger.
Ja.
Var det inte någon period där jag var väldigt inne på att jag skulle hitta någon parfym? Och sen så
du ville ha en från Biredo, väldigt gärna.
Det var en lång
då
process.
Gick vi dit och doftade på massa. Och så doftade du på en som du tyckte var väldigt god, och jag tyckte också den var god. Så då tog jag lite prov på den. Sen har du köpt den, men jag har den hemma. Så ibland när jag ser den, för den ligger i min badrumslåda, så kan jag dofta på den. Och då doftar det ju som dig.
Åh, det är så himla fint med sånt.
Jag vill också gärna spara parfymer som kanske har haft... Alltså man själv har haft. För det är så sjukt också att när man så här sniffar lite på dem, så är man ju plötsligt...
sitt 16-åriga jag.
Ja, typ. Exakt.
Och man kommer ihåg allt. Det är alltså så
man
himla sjukt.
Allt. Alltså kanske någon fest man var på, så här, kläder man haft på sig. Alltså man har mått, vilka man har umgåtts med, vissa platser.
Jag skulle ju direkt, alltså om jag fick nu dofta på Clean Ultimate, så var den jag hade när vi bodde ihop.
Just det.
Alltså då kom jag också ihåg typ så här, alla små kroppade t-shirts med typ kragar jag hade under dem.
Med en liten hint av cigarett så är den doften
inrökt. Den. Ja,
precis.
Något vi har pratat väldigt mycket om är kris och identitetskriser.
Ja.
Vi har suttit väldigt mycket på olika parkbänkar och rökt och varit ledsna.
Det har varit en lång identitetskris. Det kanske det vår vänskap bygger på.
Nej, kris och kris. För att jag har identitetskrisat väldigt mycket. Och också, men också haft ett väldigt stort så här, bekräftelsebehov och hävdelsebehov i mig och min identitet och hur jag hanterat det och kanske också kanaliserat det väldigt mycket via typ blogg och Instagram och sånt. Och du har också haft det, men det känns som att du har stått... jag vet inte, mer stabil och trygg i det på något sätt.
Ja.
Eller typ, alltså, nu är det så här. Jag ska säga till mina barn att de aldrig kommer bli något. Eller vad var det du sa? Du kom till mig bara, jag funderar på hur jag ska uppfostra mina barn.
Ja, exakt. Jag var så himla arg på mina föräldrar. För att de alltid har sagt mig att så här, du kan bli vad du vill.
Och att du växte upp och kände dig förrådd.
Och jag växte upp och kände liksom att mycket är en besvikelse. Och att jag kan inte bli vad jag vill heller. Så är det ju. Och kanske också lite att man måste... Jag har ju gått runt och tänkt att så här, man behöver kanske inte kämpa så mycket för att mina föräldrar tycker att jag är begåvad. Nej, men det är faktiskt sant. Så då sa jag det någon gång till dig, att jag så ska jag aldrig säga till min, om jag ska få barn ska jag aldrig säga det till dem.
Ja, för du sa någonting, du var liksom lite från ingenstans, att du bara när jag får barn är bestämt att jag ska berätta för dem att de inte kan bli någonting. Jag bara okej, ringer.
Då kommer liksom allting efter det som de lyckas med var så himla mäktigt.
Mm.
Ja, det låter ju helt sjukt när du säger sådär.
Nej, men jag kan förstå den bitterheten.
Det finns ändå någon liksom poäng med det.
Mm.
Jag sitter väl här också som någon slags icke-profil. Typ. Jag är din kompis.
Ja.
Jag pluggar på SU. Jag har ett helt vanligt kneg. Och går inte på så mycket mingel.
Nej.
Men har ju såklart också sociala medier och sådär. Och det jag senaste året har upplevt att jag påverkats så himla mycket av kanske framförallt Instagram.
Mm.
Både att man lägger upp saker själv och att man är så här, varför får jag inte så många likes på den här bilden? Eller så blir man typ helt euforisk när man får över ett visst antal på någon annan bild.
Alltså jag kan ju känna att jag kommer, så glad blir jag när jag känner att jag får tillräckligt mycket likes på en bild.
Alltså det är nära.
Man går in och kollar och man bara
Ja.
Så känner jag.
Och sen typ någon gång i augusti så bestämde jag mig för att så här, jag ska inte gå in på Instagram nu på en vecka eller två, för att jag känner mig lite instabil. Och det är också det här med att man, jag följer ju bara liksom massa konton som kanske liknar mitt eget på något sätt. Där man liksom har framställt sig själv på ett visst sätt. Man är alltid snygg, man gör roliga grejer. Äter god mat, ja, jag vet inte.
Mm.
Och att det gjorde att jag kände mig så himla dålig. Mm. Och jag har faktiskt inte gått in på Instagram sedan dess. Och det är så skönt. Jag kan rekommendera det framförallt till dig. Instagram Rehab, jag vet att det är ett långt skott.
Men, nej, men jag vet, jag försöker också låta bli och jag försöker att med betoning på försöker, för det betyder inte att man lyckas, men att jag försöker låta bli att scrolla så mycket i min feed. Alltså att jag vill ha Instagram för att jag tycker att det är kul att lägga upp grejer. Alltså det är kul som plattform. Men jag följer också så jävla mycket människor. Jag vet inte hur många personer jag följer, kanske 3000 personer. Mm. Och det är för att jag följer så mycket personer som jag börjar följa för att jag vill egentligen bara lägga ett bokmärke på dem. För att jag vill ha, alltså det är som ett register för att jag vill ha koll på olika personer. Men jag vill egentligen inte se allt de gör hela tiden, för det stressar mig otroligt mycket. Så jag försöker låta bli att...
Framförallt om man inte är liksom on top of it själv.
Nej.
Och en annan så här, insikt som jag fick när, alltså tag senare, liksom, för det första att jag saknar inte särskilt mycket. Sen säger inte det att jag inte kommer börja Instagramma igen, för det kommer jag säkert göra.
Mm.
När det känns liksom nice.
Det saknas ju en par bilder.
Men Instagram är ju liksom en ganska värdelös grej. Är det inte det?
Prata med den som har lagt ner typ så här halva mitt liv på min
Instagram.
Det,
när man liksom är i det där själv, då tänker man liksom att alla har Instagram.
Mm.
De allra flesta har väl inte ens Instagram?
Har ingen, vet inte. Men eller alltså på jorden, ja, absolut.
Men att så här, det är liksom, det är ganska oviktigt.
Mm.
Det känns skönt att ha den distansen. Och nu kan jag sitta och säga det, för jag har inte Instagrammat någonting på typ 8 månader. Men det känns ju liksom långt ifrån så viktigt som det gjorde för mig för kanske 2 år sedan.
Mm. Men med identitetskris och liksom, eller ja, eller i brist på bättre ord, är det sociala medier som du känner är en av de grejerna som kanske har triggat det mest? Eller är det bara ett sätt att hantera det för att liksom inte bygga på mer förväntningar och press på sig själv typ?
Alltså det är väl en del av det, men det är också att vara liksom en ung person som bor i Stockholm och allt vad det innebär och kanske har varit i sammanhang där människor gör så himla mycket saker.
Ja, alltså det måste jag, det är ju en grej som, eller båda vi gick ju på Södra Latin som är ett gymnasium där folk är ganska ambitiösa och också kanske har föräldrar som är, ja, etablerade inom olika områden. Alltså folk spelade ju liksom in långfilmer eller hade modellkarriärer eller var med i Idol eller så här,
Yung Lilin.
Ja, precis. Alltså det är liksom så här, alla möjliga typer av så här, skådespelare, nyhetsprofiler, bla bla bla, som odlas på den skolan. Och att det skapar liksom ett klimat av att det är någon typ av så här, det är inte en konstig grej att gå i samma klass med någon som så här, ska lansera en sångkarriär utomlands. Typ. Alltså det är så här en normal grej.
Mm.
Och hur, jag tror att det har gjort oss ganska fucked up.
Ja.
Om man jämför med, om jag till exempel pratar med Andreas eller om jag var i Luleå nu i helgen och hälsade på liksom hans, och träffade många av hans kompisar från gymnasiet och så. Och då inser man ju också att det finns personer som har haft en gymnasietid som inte har varit så.
Ja.
Och nu tror inte jag att jag menar att det är bara vi som har ångest i och jämför oss med andra liksom. Men att det finns ju en också en Stockholmsbubbla som är upphöjd i absurdum av vad man tycker att det är normalt att ha gjort som typ 14-åring.
Ja, verkligen. Jag kommer ihåg också när du, vi hade inte varit kompisar så länge då, när du fyllde 18 och du var liksom helt förkrossad över att du inte hade kommit längre i din karriär.
Ja. Men jag bröt ju ihop när jag fyllde 18, ja. För att jag tyckte att jag var så misslyckad.
Det är ju så jävla sjukt. Och så ska det fan inte vara.
nej, det är verkligen helt
absurd. Det är också svårt att inte dras med i det.
Mm.
För så här, hur gör man då för att typ inte påverkas, då kanske man så isolerar sig istället. Jag är ju mindre identitetskris nu än vad jag har haft innan i alla fall.
Har du några knep? Förutom att inte följa folk, eller inte använda Instagram. Förutom att jag tycker man ska följa mig. Du kan avfölja alla andra förutom mig. Så kan folk bara gå in och följa vad jag gör.
Ja, kanske det.
Ja. Ändå beredd att folk ska tumma på sitt välmående, för jag tycker att det är väldigt viktigt att de fortfarande följer mig på Instagram.
Ja.
Du jobbar ju väldigt mycket efter devisen meditativa hobbys.
Ja, det gör jag ju. Knyta amplar börjat med nu på sistone. Väldigt mycket krukväxter som jag gillar att pyssla med. Korsord, Candy Crush, laga mat, hjärndöd aktiviteter. Väldigt härligt. Det kan jag verkligen rekommendera om man, ja, delvis känner att man har liksom typ mycket tid att döda. Som jag kan ha. Eller att man bara vill liksom koppla bort, lyssna på en god podd. Eller liksom, lyssna på så mycket poddar. Men också, jag tror, eller jag börjar mer och mer komma till insikt om att, så här, att man måste liksom acceptera att saker är lite mediokra. Jag tror verkligen att det kan vara vägen till att faktiskt på riktigt bli lycklig.
Men embrace att en hel lördag kan handla om att man sitter inne, dricker lite te och löser ett korsord.
Ja.
Och att det är helt fine och en trevlig dag i livet.
Ja. Det låter ju jättelyxigt.
Mm. Eller vi har pratat om det fortfarande i podden, men att det är någonting som gör vår generation unik. Att vi är den första generationen som har de här digitala plattformarna där vi både positivt nog och negativt nog kan jämföra oss själva med miljontals andra liv över hela världen oavbrutet. Och att det i längden är nog är påfrestande för en.
Mm. Ja, det var det. Följ mig på Instagram.
Kristina, du har egentligen, eller behöver vara på skolan nu, men jag mutade dig med att vi beställer en taxi åt dig om du snälla kommer och poddar mig först.
Ja. Så himla, jag känner mig så himla viktig nu. Det här var ganska, jag kan anpassa mig till det här.
Ja, du kan gå rakryggad sen resten av dagen.
Jag hoppar in i en taxi nu. Ha det.
Ha det. Men nu är inte du aktiv på Instagram.
Nej, det är ju inte. Man kan ju gå in och följa mig i alla fall om man vill.
Vad heter du på Instagram då?
Prav.da. Följ mig.
Susanna är en free spirit. Hon kommer till er när hon vill.
Säg hej till mig om du ser mig på gatan.
Tack så mycket att du har varit med i det här avsnittet.
Tack själv.
Och nästa vecka är Flora tillbaka som vanligt. Hashtagga gärna på Instagram eller Twitter etc. med Flora Frida. Puss och kram, hej då.
Hej då.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.